إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، i förra veckan talade vi om några av domedagens tecken. Vi talade om girighet, att det kommer bli mycket affärer, mycket jordbävningar runt om i världen. Att de fromma och rättfärdiga människorna kommer att försvinna och att man istället kommer att höja upp låga och värdelösa människor. Och att folk endast kommer hälsa på de som man känner, alltså ge salam till de man känner. Och att folk kommer söka kunskap hos de okunniga, hos folket av innovation och bidda. Och sist, att det kommer bli mycket tabarruj, kvinnor som kommer gå ut, muslimska kvinnor kommer gå ut utan att täcka sig som de ska. Och vi nämnde det här ordet kasi'atun ariyat, påklädda fast avklädda. Att det kan betyda olika saker. Är det någon som minns vad det kan betyda? Att kvinnorna innan domedagen kommer vara påklädda fast ändå avklädda. Det kan betyda, Pato? Att de har tajta kläder, vilket gör att alla former syns. Eller att de är genomskinliga. Och det var en till också, Josef.
Att de har fått Allahs välsignelse, så de är otacksamma.
Ja, det kan också vara en annan metaforisk tolkning då. Att de är klädda med Allahs välsignelse, allting gott de har fått i det här livet, men ändå avklädda från att vara tacksamma. Och det fanns en till tolkning gällande kläderna. Att de är korta, ja. Som kort kjol och sånt. Påklädda fast ändå inte. Vi går vidare med dagens lektion. Och den första punkten är drömmar. Att de troendes drömmar kommer att vara sanna. Sanndrömmar. Det har berättats i Bukhari och i Muslim från Abi Huraira radiyallahu anhu. Att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: om timmen kommer nära, alltså domedagen närmar sig, så är det sällan den troendes dröm inte är sann. Och den vars dröm är mest sann är han som är ärligast i sitt tal. Och den troendes dröm är en av 45 delar från profetskapet. Och den hadith finns då i Bukhari och i Muslim. Här måste jag först berätta då att det finns tre olika sorters drömmar. De första är drömmar från Allah, goda drömmar. Och de har nämnts i hadither och Allah Ta'ala har nämnt i Koranen, lahumul bushra fil hayatid dunya, i en ayah, att de kommer ha bushra, glädjebudskap i detta världsliga liv och i nästa liv. Och i en hadith att detta glädjebudskap är goda drömmar som den troende ser, eller de ses åt honom. Någon annan ser honom eller någonting positivt gällande sin broder eller sin syster. Så det här är de första drömmarna, de som är från Allah, sanndrömmar. Och dessa sanndrömmar kan man också dela in i två kategorier. De som är klara och tydliga och de som kräver tolkning. De som är oklara. Som att det är någonting, symboliserar någonting. Okej? Okay? Att mjölk symboliserar människans naturliga fitra, naturliga tro. Eller att det symboliserar kunskap, eller att honung symboliserar uppenbarelse och så vidare. Det här kräver mycket kunskap för att tolka sådana här drömmar. Och så finns det drömmar som är precis så som man ser dem, kommer de att falla in. Den andra kategorin är drömmar som är från shaitan. Mardrömmar. Saker som gör människan ledsen. Man ser någonting som man blir rädd för, det är äckligt och så vidare. Det här är från shaitan. Och de ska man inte tolka. Man ska inte ens berätta dem för någon. Man ska inte säga jag såg ormar och hit och dit och vad betyder det här. Eller, det betyder ingenting alls, det är bara från shaitan. Och de ska inte tolkas och man ska inte berätta dem. Okej, utan om man ser en mardröm så söker man skydd hos Allah och spottar över vänster axel 3 gånger. Alltså spottar utan saliv. Man kan gå upp och göra wudu om man vill. Man kan gå upp och göra salah om man vill. Eller man kan också byta sida. Om man låg på vänster sida lägger man sig på höger sida eller tvärtom. Okej? Okay? Och man berättar inte mardrömmar för någon. Och den tredje kategorin av drömmar är det som människan, hans egna fantasier kan man säga. Du går och tänker på någonting eller jobbar med någonting på dagen. Och du ser det på natten i drömmen. Okej? Okay? Och det här är inte heller någonting som tolkas eller som betyder någonting alls. Men här så nämnde profeten alaihissalam att när domedagen närmar sig så är det sällan som den troendes dröm inte är sann. Och den som har mest sann dröm är den som är sannast i sitt tal, ärligast i sitt tal. Och att de troendes drömmar är en del från profetskapet. Och profetskapets delar är 45 stycken. Och vissa av de lärde har sagt att vad som menas med att det är från profetskapet, det finns ju ingen mer profet, är att dessa drömmar kommer bi muafaqa al-wahi. De kommer då i enlighet med den tidigare uppenbarelsen. Hänger ni med? Inte att de kommer med någonting nytt eller någonting som går emot uppenbarelsen. Utan de kommer med någonting som är i enlighet med uppenbarelsen. Okej? Okay? Ni kommer förstå bättre snart, inshallah. En från de lärda, och det här finns i Fathul Bari, förklaringen på Bukhari, som heter Ibn Abi Hamza. Han säger, vad menas med att de troendes drömmar innan domedagen sällan är falska? Jo, vad som menas är att för det mesta så kommer de att falla in så som han har sett dem. Och de kommer inte att behöva någon drömtydning eller tolkning. För att ingen osannighet kommer att finnas i dem. Till skillnad från vad som hände innan. För då kan vissa människor kanske inte förstå sig på tolkningen. Och då kanske vissa tolkar drömmen på ett sätt som den inte betyder. Så vad som då menas med att lugnen, att drömmen inte är sann, vad som menas med det är att den är otydlig. Alltså, det är sällan som drömmen är otydlig, utan den är oftast tydlig. Okej? Okay? Den behöver då ingen tolkning. Men innan domedagen, alltså långt innan, så har drömmar varit kanske mer otydliga. Och där endast väldigt få personer har kunnat tolka dem. Och även idag är det väldigt få personer som kan tolka drömmar. Det finns många som sitter på tv och har telefonnummer och säger att de kan tolka drömmar. Men det här ska man ta med en nypa salt. Det är väldigt få människor som kan tolka drömmar. Ska ni veta. Och det är också någonting som man ska frukta Allah i. För här nämndes det att drömmar är en del av profetskapet. Och man sa det till mig Malik någonting om att tolka drömmar. Att vem som helst kan göra det eller någonting sånt. Så han blev arg och han sa, man leker inte med profetskapet. Alltså, om det är uppenbarelser eller har en grund i uppenbarelsen, så är det ingenting som man ska leka med, utan det ska överlåtas till de seriösa människorna. Och från Salaf var till exempel Ibn Sirin känd för att tolka drömmar. Men han var också känd för att ibland inte tolka drömmar. Att han sa Allahu alam. På kanske majoriteten av de drömmar som han frågade om. Så sa han Allahu alam, jag vet inte. Men idag så säger de, jag vet, på alla drömmar. Och de är inte ens i närheten av Ibn Sirin. Så man ska ta det lite försiktigt med vem man frågar om dessa saker. Tayyib. Och då kommer också en annan fråga. Varför sker detta för de troende innan domedagen? Varför är det unikt för dem? Varför har inte de andra fått det? Jo, för att de troende innan domedagen kommer vara främlingar. Som det har nämnts i hadithen. Att islam började som någonting främmande. Och kommer återigen att bli främmande. Så toba, glada nyheter eller belöning till främlingarna. Så muslimen känner sig ensam. Han känner sig udda. Då behöver han stöd. Eller hur? Och var får han stödet ifrån? Jo, genom dessa goda och vackra drömmar. Och det här har då nämnts i Fethullberg. Och de lärde har olika åsikter om när exakt det här då kommer att ske. När de troendes drömmar kommer vara sanndrömmar. Och den första åsikten är att det kommer vara precis eller strax innan domedagen. Då de flesta av de lärda har dött. Och då mycket av sharian har blivit bortglömt. På grund av den stora fitnan, de prövningarna och motgångarna och krigen som finns bland muslimerna. Och folk lever i okunskap. Men det finns ingen ny profet som kan komma och förnya budskapet. Som det var innan, när folk var okunniga, så sände Allah en ny profet. Det här sker inte, för den sista profeten, det var Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så då tröstar Allah de troende istället med dessa drömmar. Han tröstar dem istället med dessa sanndrömmar. Där de får glada nyheter, eller de varnas kanske också för någonting som kommer att ske. Och denna åsikt säger Ibn Hajar att det är den som är autentisk. Vissa säger att nej, dessa sanndrömmar kommer att ske på Isas tid, tiden av Isa och Mahdi alaihi wasallam, för att den epoken kommer vara den bästa av alla tider, eller de kommer vara de bästa av människor efter de första generationerna, de tre första generationerna. De bästa troende efter dem är de som kommer vara med Isa alaihi salam och Mahdi. Så att de är de som är ärligast och uppriktigast med deras tro, och därför kommer också deras drömmar att vara mest sanna. Okej? Och Allah alam, men det som verkar vara korrekt är att det kanske är generellt då innan domedagen. Ibn al-Qayyim nämner lite orsaker som gör att man får sanndrömmar. Och han säger ifrån dessa saker är att man är ärlig. Att man inte ljuger. Man är ärlig när man talar. Man ljuger inte. Att man äter halal. Att man sover vänd mot qibla. Och att man sover med en komplett renlighet. Antingen wudu eller att du har gjort ghusl, alltså. Och att du gör dhikr, du minns Allah ta'ala tills du somnar. Han säger den här personen som sover i det här tillståndet kommer inte att få en falsk dröm, utan hans dröm kommer inshallah ta'ala att bli äkta. Och Al-Qurtubi säger i förklaringen också på den här hadithen att då personen vars tal alltid var sanning i ett vaket tillstånd belönas med att hans drömmar också alltid blir sanning när han sover. Men det betyder inte att en lugnare eller en kafir eller en syndare inte kan få en sann dröm. Men det är väldigt ovanligt. Och de nämner bevis, till exempel de här två personerna som var i fängelse med profeten Josef alaihi salam, att de fick sanndrömmar fast de inte var muslimer. Kungen också under Josefs tid fick också sanndröm, och han var inte heller muslim. Men det är någonting ovanligt. Okej. Okay. Vi går vidare. Nästa kapitel är Kefratul Kitaba, att det kommer bli mycket skriverier. Folk kommer att skriva mycket saker. Profeten alaihi salam, han sa: innan domedagen kommer pennan att spridas. Pennan kommer att spridas, alltså folk kommer att skriva mycket. Som då har nämnts i förklaringen på Musnad Imam Ahmed av Ahmed Shakir. Det kommer att skrivas mycket. Och en annan hadith säger att det kommer bli mycket kunskap. Alltså kunskapen kommer att skrivas ner. Eller att kunskapen kommer att vara lätt tillgänglig. Och Sheikh Tawajiri, Hamoud Tawajiri, han säger i den här tiden så kan vi se det klart och tydligt. Överallt på jorden finns det kunskap, alltså skriven kunskap, på grund av den nya tekniken som finns, där man kan trycka, kopiera och så vidare. Fast det är så lätt att få den här kunskapen, så finner vi att folk är otroligt okunniga. Och folk har ingen kunskap vid Koranen och Sunna. Och de agerar inte heller i enlighet med dem. Så dessa böcker gynnar inte folket. Och Sheikh Albani förklarar hadithen som att folk kommer att lära sig att läsa. Det kommer inte vara mycket analfabeter. Som de gör nu i många arabiska länder. Att de försöker att utplåna det här fenomenet. Att folk inte kan läsa. Som är väldigt vanligt. Och jag kommer ihåg när jag bodde där. Att de kom till och med från skolan och knackade på hemma hos folk. Och letade efter folk som inte kan läsa. Även om du är 90 år så blir du erbjuden att gå på skolan i eftermiddag. För att lära dig att läsa. Men som sagt var. Det har inte gjort folk kunnigare i religionen. Utan folk har bara blivit okunnigare. Och det här skrev Sheikh, vad heter han, Tawajiri, innan internet var känt. Och idag det kan man också säga att folk skriver otroligt mycket. Kunskapen är så lätt tillgänglig som den aldrig har varit i hela historien. I hela historien har det aldrig varit så lätt att få islamisk kunskap. Du kan få en CD-skiva med alla eller tusentals hadithböcker. Du skriver in ett ord, det kommer upp hundratals svar. Det har aldrig funnits någonting liknande. Det var någon sheikh jag hörde som hade letat efter någon fråga i typ 20 år. Någon kom till honom, en ung kille, sa: men kolla här på datan. Jag slog in det på datan, det kom upp efter några sekunder. Ja. Så det är otroligt lätt, men vi har aldrig sett någon som har blivit alim genom internet. Vi har aldrig sett någon som har blivit stark i kunskap genom internet. Eller genom dessa CD-skivor. Ja, de kan vara ett medel, vi säger inte att de är dåliga, de kan vara ett medel. För studenten. Man kanske inte har råd att köpa alla böcker. Man kanske inte har tid att leta och så vidare. De är bra. Men generellt så kunskap tas från de lärda. Och även böcker. Men det här är då ett tecken för domedagen. Och det stämmer ju in så bra idag att det finns så otroligt mycket böcker. Och vissa av våra shuyukh, de berättade att när vi var små i Medina. Eller i Saudiarabien. Så sa de att vi ibland sökte efter en bok. Om till exempel att musik är förbjudet. Och vi fick leta jättelänge och så kanske vi hörde om någon som hade en bok. Och då fick man gå och låna boken, man fick skriva av den och så vidare. Idag, Allah måste an, det är så lätt att få tag på kunskapen. Men, vart är de som söker kunskapen? Så det här stämmer så bra in med muslimernas tillstånd idag. Och att kunskap kommer sprida sig, det kan också tolkas som att världslig kunskap kommer sprida sig. Nästa kapitel, att folk kommer ta lätt på sunna. Folk kommer ta lätt på sunna. Profeten alaihissalam har nämnt i en profetia att det kommer komma ett folk som förnekar sunna. De tar lätt på sunna. Och det finns olika sorters människor. Det finns de som förnekar sunna. De säger: vi tror bara på Koranen. Fast profeten alaihissalam, han sa: jag har fått Koranen och någonting liknande därtill. Alltså han har fått Koranen och sunna. Sunna är också en uppenbarelse. Och båda är lika starka i sin bevisning. Om hadithen är autentisk så måste man också acceptera den. Så det kommer komma folk som förnekar sunna. Eller det kommer komma folk som tar lätt på sunna. Om du säger till dem: varför har du inte skägg för? Han säger: det står inte i Koranen. Måste det stå i Koranen? Eller man hör jätteofta på tv, det står inte i Koranen att man ska ha hijab eller niqab och så vidare. Och så vidare. Även om det står i Koranen, kanske står det i Sunna. Och det gör det också. Och det står i Koranen att man ska ha hijab. Men i alla fall folk är okunniga och försöker bara att vilseleda andra. Men det argumentet är batil, det är falskt. Att säga det står inte i Koranen. Muslimer följer inte bara Koranen, de följer också Sunna. Till exempel, var står det i Koranen att det är haram att äta hund och katt och lejon? Står det i Koranen? Ja? Nej, det står i Sunna. Det man måste följa. Profeten a.s. han sa: låt mig inte finna någon av er lutandes mot sin kudde. Och man kommer till honom och säger någonting som Allah har beordrat eller förbjudit. Eller någonting som han har beordrats med eller förbjudit. Och han svarar: jag vet inte vad du har hämtat för någonting. Jag tror på vad som finns i Koranen och jag följer vad som finns i Koranen. Och den här hadithen finns i Abu Dawud och Tirmidhi och den är autentisk. Och vad som menas här är att det kommer komma ett folk. Och att de sitter mätta också, har det nämnts i riwaya, och lutar sig mot kuddar. Det tyder på kanske högmod, det här sättet som han sitter och tilltalar folk på. När man kommer till honom och säger haram, halal, han säger: jag vet inte vad du pratar om. Det här står inte i Koranen. Jag följer bara Koranen. Alltså han vill inte acceptera sunna. Och det här har hänt idag. Det här tecknet för domedagen har fallit in. Det finns folk som förnekar sunna. De säger: vi tror bara på Koranen. Och om de trodde på Koranen så skulle de också acceptera sunna. För Allah säger: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Det profeten givit er eller beordrat er med ska ni acceptera. Och det han har förbjudit er ifrån ska ni hålla er borta ifrån. Och Allah säger också: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَنْ نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Att vi har sänt ner till dig ett dhikr, påminnelsen, för att tydliggöra det som vi har sänt ner, alltså Koranen. Så Allah nämner i den här versen att han har sänt ner två saker. Den ena förklarar den andra. Sunna förklarar Koranen. Så båda måste följas. Både Koranen och Sunna. Och det här är någonting som alla är överens om. Och om en person förnekar Sunna så är han kafir, han är inte muslim. Och det går inte att be, det går inte att fasta, det går inte att göra hajj om man inte följer Sunna. Var står det i Koranen att dhuhr är fyra raka? Att asr är fyra raka? Var står det? Det står inte. Och massa bestämmelser som inte står. Utan Koranen tydliggör de generella beordringar som finns i Koranen. Sunna tydliggör de generella beordringarna som finns i Koranen. Och att folk också kommer ta lätt på sunna har nämnts i en annan hadith. Där Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: från domedagens tecken är att en person går igenom moskén utan att be i den. Och en liknande hadith, att folk kommer ta moskén som en genväg. Eller att folk kommer ta moskén som vägar. Alltså folk kommer inte ära moskén. Och det är också någonting man kan säga idag, att folk ärar inte moskéerna. Och i många fall kanske de tar moskén som en genväg. Om man måste gå runt och det tar lång tid och så vidare. Eller ännu värre, att moskéerna har blivit till museum, som det finns i Turkiet tror jag. Och det är bara turister som är där hela tiden. Allah al-Mustaan. Moskéerna är inte till för detta. De är till för salah, att läsa Koran, att minnas Allah ta'ala. Och de ska respekteras. Och allting i islam ska respekteras. Som Allah ta'ala säger: وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Att om man respekterar religionens sha'air, och sha'air betyder de former av dyrkan som visas utåt, som salah, saum, moskéer, Koranen och så vidare. Det här kallas för sha'air. Att respektera Allahs sha'air är ett tecken på att hjärtat har Guds frukten. Är ett tecken på att hjärtat har Guds frukten. Surat al-Hajj 32. Och den här versen är ett generellt bevis på att respektera allt i islam. Om någon säger till dig: vad är beviset på att man inte får slänga en bok med koranverser på golvet? Då säger du den här versen. Det är ett bevis. Vad är beviset på att man inte ska göra någonting dåligt i moskén? Den här versen är ett bevis. Och så vidare. Allting i islam. Koranen, moské, hijab, skägg. Allting ska respekteras. Om det är från islam. Och man får aldrig göra narr av någonting från islam. Att skoja och nedvärdera någonting från islam. Det är totalt förbjudet. Och det är till och med kufr. Att göra narr av någonting från islam. Så vi går vidare. Nästa tecken. Att folk kommer ta lätt på att berätta hadither eller berättelser. Folk kommer ljuga mycket. Abu Huraira berättar från profeten alaihissalam att han sa: i slutet av min umma kommer det komma folk som berättar saker som varken ni eller era förfäder har hört. Var inte från dem, och jag varnar er från dem. Bli inte av dem, eller bli inte från dem, och håll er borta från dem. Och den här hadith är autentisk. Den finns i Sahih Muslim, eller i Muqaddima på Sahih Muslim. Och en annan riwaya: innan domedagen kommer det komma dajjalun, lögnare, kadhabun. De kommer berätta för er hadither som varken ni eller era förfäder har hört. Var inte ifrån dem och håll er borta från dem. Och låt er inte gå vilse genom dessa människor. Och det här är någonting vi kan se idag. Att folk berättar vad som helst. De säger, profeten sa, sallallahu alaihi wasallam, och så säger de någonting som han inte har sagt. Någonting påhittat. Så det här är väldigt farligt. Profeten alaihi wasallam, han sa: man kadhaba alayhi falyatabawa maq'adahu minan nar. Man kadhaba alayhi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Att låta den som ljuger om mig medvetet förbereda sin plats i helvetet. Och han sa också: man qala alayhi ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Låt den som säger om mig det jag inte har sagt förbereda sin plats i helvetet. Och den hadith är bland de mest autentiska som finns. Den har berättats för mer än 60 stycken sahaba. Och den finns alltså på otroligt många källor till den här hadithen. Så det är väldigt farligt att säga någonting och tillskriva det profeten alaihissalam om man inte är säker på att han har sagt det. För att man ska säga att han har sagt, så måste det vara en autentisk hadith. Det måste vara sahih. Okej? Och hur vet man det? Jo, att man har läst att den är autentisk och så vidare. Om man inte vet, så säger man: jag vet inte. Om man berättar inte hadithen. Eller man berättar den, så säger man: jag vet inte om den är autentisk. Jag har läst den. Jag vet inte om det stämmer, men det är kanske något vi borde kolla upp. Eller vi kan fråga någon som vet. Så att man är försiktig i alla fall. För ibland till exempel, så skriver man i tidningarna: det finns i Bukhari och Muslim. Fast den inte gör det. Någon gång så skrev de i en tidning, den här: men ta'allama lughata qawmin amina makrahum. Den som lär sig ett folkspråk kommer inte att drabbas, eller folket kan inte planera mot honom. Alltså han kan känna sig säker från deras ondska. Om du kan ett folkspråk kan du känna dig säker från deras ondska. De kan inte snacka skit om dig bakom ryggen och så vidare. Du fattar direkt vad de säger. Okej? De skrev, profeten sa, så sa de den här, och så säger de Bukhari Muslim. Han har aldrig sagt det här. Det här är visdom. Arabisk visdom. Och all visdom är inte någonting som han har sagt. Förstår ni? Så det är väldigt fel att bara ta någonting som låter fint och säga profeten har sagt det, sallallahu alaihi wasallam. Utan man måste vara säker på att han har sagt det. Och det har kommit det här då som kallas för påhittade hadither. Ahadith mawdu'a. Man har ljugit mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det här är väldigt farligt, som vi sa. Belöningen för det är helvetet. Så man ska akta sig för påhittade hadither där man ljuger. Det är något väldigt, väldigt farligt. Ett annat tecken för domedagen är att folk kommer ge falskt vittnesmål. Abdullah ibn Mas'ud berättar från profeten alaihissalam att han sa: från domedagens tecken är att folk ger falskt vittnesmål. Och att de också inte vittnar med det som de känner till. Alltså det som är rätt. håller dem tyst om. Och denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed. Och den är autentisk. Så det här är någonting som är väldigt farligt, att folk går till en domstol och ger ett falskt vittnesmål. Eller i en annan situation man ska vittna, så ger man ett falskt vittnesmål för att sätta dit någon. Eller att ta någons egendom och så vidare. Att skydda någon man känner. Det här är en av de största synderna. Som profeten sa, alayhi wasallam, ska jag inte berätta för er vad de största av synder är? De sa, jo, han sa att du gör kyrk med Allah. Att du dyrkar någonting annat än Allah. Att du är olydig mot dina föräldrar. Och att du ger falskt vittnesmål. Så de här är bland de största av synder som finns. Ett annat tecken för domedagen är att det kommer bli mycket kvinnor och få män. Och det här har inte hänt än. I den utsträckningen som vi kommer att nämna. Anas radiallahu anhu, han sa, jag ska berätta för er en hadith som ingen annan kommer att berätta efter mig. Jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, från domedagens tecken är att kunskapen minskar. Okunnighet sprider sig. Folk gör zina. Folk gör otukt. Och det blir mycket kvinnor och få män. Tills det att en man har 50 kvinnor under sitt ansvar. Och den hadith finns i Sahih Bukhari. Och orsaken till detta, och en annan hadith säger 40 kvinnor, att en man kommer följas av 40 kvinnor. Så det är kanske inte exakta antalet som menas, utan det är att det kommer vara otroligt mycket kvinnor. Mycket mer än män. 40, 50, gärna liknande. Varför blir det så innan domedagen att det är många kvinnor och få män? Det finns två förklaringar. Den första är att det är oftast männen som dör i krig. Och vi har nämnt tidigare att ett av domedagens tecken är att det blir mycket fitna, eller hur? Mycket haraj, mycket mord, mycket dödande utan anledning. Och vem är det som dödas för det mesta? Det är männen som dör i denna fitna. Och då blir kvinnorna kvar. Och andra säger, nej, det är någonting som Allah bestämmer, att det kommer födas många kvinnor och få pojkar. Många flickor och få pojkar. Det bara kommer bli så. Att de som föds är mest kvinnor och få pojkar. Och man kan också säga att båda två kan stämma mycket väl. Men vad som tyder på att den första kanske är mer korrekt är att det har nämnts i en riwaya, وَيُذْهِبُ الرِّجَالُ وَتَبْقَ النِّسَاءُ, att männen försvinner och kvinnorna blir kvar. Det här stärker den första åsikten. Att männen försvinner tyder på att de dödas. Eller hur? För om det föds mera kvinnor, då säger man inte att männen försvinner. Utan då kanske man använder någon annat ord. Så Allah, det indikerar kanske att den första åsikten är mer korrekt, att det män kommer dödas och kvinnorna blir kvar. Men det kan också vara så att det föds mer kvinnor. Och jag tror det finns sån här statistik att efter andra världskriget så var det typ, vad var det, typ 4 kvinnor på varje man eller något sånt där. Ja, ett sammanträffande. Det är också en av visheterna till att det är tillåtet för männen att ha flera fruar. För i tider av sån här problem så finns det ingen som kan ta hand om kvinnor. De kan inte jobba och så vidare. Då behöver de en man som försörjer dem. Och då är det från Allahs vishet att en man kan ha mer än en fru. Och det är något som i slutändan är bättre för kvinnan. En annan viktig punkt är att en man är ansvarig för 50 kvinnor. Betyder det att han kommer att ha 50 fruar och att det är tillåtet att ha 50 fruar? Ja? En fråga? Det kan tolkas som så. Ja? Nej. Det kommer aldrig vara tillåtet att ha mer än 4 fruar. Men det sägs då att antingen har han 50 kvinnor under sitt ansvar som han tar hand om. Han hjälper dem och försörjer dem och så vidare. Och skyddar dem eller vad det kan vara. Det kan vara en tolkning. Eller att religionen har blivit så främmande. Som vi nämnde, att folk, det kommer komma en tid då folk endast känner till att säga Allah eller la ilaha illallah, och kan ingenting annat om islam. Att det kan vara den tiden också där man gifter sig med 50 kvinnor utan att veta om att det är förbjudet. Okej? Okay? Så det kan också vara en annan tolkning på hadithen. Nästa kapitel, eller nästa tecken, är att det kommer bli mycket plötslig död innan domedagen. Det kommer bli mycket plötslig död. Det har berättats från Anas ibn Malik radiyallahu anhu, från profeten alaihi salatu wassalam, att han sa: inna min amarati sa'a, tills han sa: an yadhara maut al-fajja. Från domedagens tecken är, och så nämnde han vissa saker, och bland dem är att det kommer bli mycket plötslig död. Mycket plötslig död. Att folk dör plötsligt utan att man kanske vet varför. Och denna hadith säger Sheikh Albani att den är hasan. Den är godtagbar. Och det här är någonting vi kan se idag, att folk dör plötsligt. Man får hjärtstillestånd eller någonting. En ung, frisk person bara dör. Och man vet inte varför han dog. Och Imam Bukhari, rahimahullah, nämnde om detta en poesi. Han sa: irtanim fil farari fadla ruku'i. Spendera din fritid med att göra mycket ruku', alltså mycket salah, mycket bön. Fa'asa an yakuna mautuka baghtah. För kanske din död kommer bli plötslig. Kam sahihin ra'aytu min ghayri suqmin. Hur många friska har jag inte sett som inte har varit sjuka? Dhahabat nafsuhu sahihatun aw sahiha falta. Och deras själ har tagits plötsligt. Så ta vara på livet och gör tauba. Gör mycket sunna gärningar innan det att du dör, för du kanske dör plötsligt. Och säg inte: jag ska börja praktisera islam när jag gör hajj, när jag blir gammal och så vidare. När jag gifter mig ska jag sätta på mig hijab hit och dit. Många såna här dumma saker som folk säger. Börja idag. För du vet inte när du dör. Om du dör imorgon, så det här är inte en ursäkt hos Allah. Att säga att jag skulle vänta tills jag blir 50. Eller tills jag gifter mig och så vidare. Det här är inte en godtagbar ursäkt. Utan personen straffas inte. Och sen säger Ibn Hajar al-Asqalani, när han nämner den här poesin från Bukhari, att ta vara på fritiden, gör mycket ruku, man vet inte, man kan dö plötsligt. Han sa: från de underligaste av saker är att Bukhari själv dog en plötslig död. Eller en liknande plötslig död, säger han. För han blev ju utsatt för en fitna, prövningar, och gjorde dua till Allah att ta hans liv om det var bättre för honom att dö, eller att fortsätta leva om det var bättre för honom att leva. Och strax därpå så dog han. Ett annat tecken för domedagen är att arabiska halvön återigen kommer att bli grön. Och det här har nämnts i en hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: domedagen infaller inte förrän det att arabiska halvön återigen blir grön och full av floder. Domedagen infaller inte förrän arabiska halvön återigen blir grön och full av floder. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och denna hadithen är också ett av de starka bevisen på att profeten Muhammed a.s. var profet. Att det han sa var uppenbarelse. Hur kunde han för 1500 år sedan veta att arabiska halvön en gång i tiden har varit grön? Hur kunde han veta det? Det var något som han typ nyligen fick ta reda på när de här arkeologerna, de har börjat forska och gräva och sånt. Så har man kommit fram till, man har studerat klimatförändringar, att arabiska halvön har varit grön. Och sen så blev det öken och den spred sig och så vidare. Som det var under profeten Muhammeds tid, alaihi salam. Så hur kunde han veta att arabiska halvön en gång i tiden har varit grön? Det kunde han inte veta. Och hur i hela världen kunde han veta att den återigen kommer att bli grön? Och det är någonting man kan se idag, som lärda säger. Att man har börjat att lära sig hur man omvandlar saltvatten till sötvatten och man konstbevattnar och så vidare. Det finns många såna här ställen på arabiska halvön där man har börjat odla i nästan ökenområden. Så, och även, jag såg en dokumentär, de här klimatforskarna visar såna här bilder på hur det har varit och hur det kommer att bli. Ni kan själv kolla upp det där, och den arabiska halvön enligt dem kommer bli grön. Subhanallah. Och här är det också viktigt att lägga till att klimatförändringar inte ska kallas för, vad kan man säga, naturkatastrofer, eller man tillskriver det till moder natur, utan allting är från Allah. Allting är från Allah. Allah är den som styr och kontrollerar allting. Jordbävningar är från Allah. Tsunami är från Allah. Att inte regnar är från Allah. Allting är från Allah. Och det är inte någonting man kan tillskriva till någon annan än honom. Och det är självklart också på grund av att vi syndar mycket. Som att det, som vi nämnde innan, blir mycket jordbävningar. Det regnar inte. Folk betalar inte zakat. Folk gör zina, dricker alkohol. Därför straffas vi av Allah Ta'ala. Sista tecknet vi går igenom idag, eller kanske hinner med två till, är att det kommer regna mycket, men det kommer inte växa mycket. Det kommer regna mycket, men det kommer inte att växa mycket. Abu Huraira berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: domedagen infaller inte förrän himlen regnar, alltså det kommer regna från himlen, och det kommer till och med förstöra alla lerhus som finns. Till slutet av hadithen, och den finns i Musnad Imam Ahmed, och Ahmed Shakir säger att den är autentisk. I en annan hadith så sa profeten alaihissalam: domedagen infaller inte förrän det att det kommer regna så otroligt mycket och omfattande, men det kommer inte växa någonting från jorden. Och denna hadith finns också i Musnad Imam Ahmed, och Ibn Kathir säger att den är autentisk. Så det här är också från domedagens tecken, att det regnar mycket, men det växer inte. Och det här är också någonting vi kan se idag, eller hur? Att det regnar otroligt mycket, och det kanske till och med förstör folks egendom, eller hur? Deras växter och sånt dränks. Sen försvinner vattnet och ingenting växer. Det är också någonting man har sett idag. Träden spolas bort och så vidare. Och profeten alaihissalatu wassalam, han sa: torka är inte att det inte regnar, utan torka är att det regnar, men att jorden inte, att det inte växer någonting från jorden. Så han nämnde det här idag. Ett av domedagens tecken. Att det kommer regna, men det kommer inte växa. Allah al-Musta'an. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Vi tar ett till sista tecken. Och det är att El-Furat, en av Iraks kända floder, kommer att visa, eller den kommer att skölja bort sand, eller vad det kan vara, från ett berg av guld. Den kommer att uppenbara ett berg av guld. Abu Huraira berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: domedagen infaller inte förrän det att El-Furat avslöjar, eller uppenbara, ett berg av guld. Och folk kommer att slåss om detta guld. Från varje 100 kommer 99 att dödas. Och varje person från dem kommer att säga: kanske jag är den som klarar mig. Och den finns i Sahih Bukhari. Så det här är då ett av tecknena för domedagen. Att ett berg kommer att bli synligt. Och det kommer vara ett berg av guld, och folk kommer gå dit och slåss och strida om detta. Och profeten alaihissalam, han sa också: Fala ya'khud minhu shay'a. Att om man hör om detta ska man inte ta någonting från detta berg. Alltså man ska inte gå dit och tro att man är den personen som kommer att bli lyckligt lottad. Vissa personer har försökt tolka det här som att det kommer komma olja. Man kommer hitta olja i Irak. Man kommer kriga om olja och så vidare. Stämmer det här? Ja? Nej, det stämmer inte. Sheikh al-Tawajiri rahimahullah nämner att ur flera aspekter. För det första så sa profeten sallallahu alaihi wasallam ett berg av guld. Olja är inte berg och det är inte guld, utan olja finns en hundratals kilometer under jorden. Taib. En annan sak är också att profeten sallallahu alaihi wasallam här specificerade al-Furat, den här floden. Och olja har man hittat på andra ställen på arabiska halvön och i världen. Och att folk kommer att strida om detta vid al-Furat. Och det här är inte heller någonting som har skett. Att folk har stridit och dödat varandra över oljan. Att 99 av varje 100 har dött. Ja. Och en annan rolig sak är att om man då säger att vad som menas med olja i den här hadithen, då är det inte tillåtet för den här personen att köpa bensin. För att profeten sa som sa, man ska inte ta någonting av det. Det är ingen som säger någonting sånt dumt. Att det inte är tillåtet att köpa bensin. Men det är också ett exempel på hur folk kan feltolka saker och ting. Man säger det här betyder olja. Man säger Dajjal betyder tv. Och så vidare. Det här är såna helt konstiga tolkningar som man ska akta sig för. Så tänk på det inshallah ta'ala. Och vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.